بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبالله التوفيق. Vi fortsätter att gå igenom kitab Adab al-Mufrad och vi har kommit fram till kapitel 207. Bab al-Saraf fi al-Mal. Kapitlet om att slösa pengar. Och kapitlet efter Bab al-Mubadhirin. Kapitlet om de slösaktiga. Så det är ämnet på dagens föreläsning. Nah. Islam är en religion som har lärt oss att vara lagom, att ha en medelväg och att inte slösa och inte heller vara snål, utan i allting vi gör så försöker vi finna en medelväg i våran dyrkan, i allting. Och kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Alla säger att på så vis gjorde vi er till en umma som går medelvägen. Ja. Så vi kommer inshallah komma tillbaka till det här ämnet om slöseri så småningom. Och vi har idag med oss en väldigt mäktig hadith som dagens föreläsning kommer att kretsa kring. Sen kommer vi nämna tre stycken athar också efter denna hadith bi'idhnillahi ta'ala. Och denna hadith berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: "Inna Allaha yarda lakum thalatan wa yaskhatu lakum thalatha." Allah är nöjd med er, eller finner behag i er om ni gör tre saker. Och han blir arg och vred över er om ni gör tre saker. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Han är nöjd över er att ni ska dyrka honom och inte sätta någonting vid hans sida. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Och att ni alla ska hålla fast vid Allahs rep. وَأَن تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ. Och att ni ska ge uppriktiga råd till den Allah har satt i auktoritet över er. وَيَكْرَحْ لَكُمْ قِيلْ وَقَالْ. Och han ogillar för er skvaller. وَكَثْرَةُ السُّؤَالْ وَإِضَاعَةُ الْمَالْ. Och han ogillar för er också mycket frågor och slöseri på pengar. Nah. Så här mashallah, i denna mycket vackra hadith som är från Jawami'u Kalim Rasul alayhi salam, profeten Muhammeds konsista tal. Profeten Muhammed alayhi salam fick många unika gåvor som kallas för al-khasais. Al-khasais al-nabawiyya. Vissa profeter fick khasais generellt, profeterna fick khasais, och vissa profeter fick specifika khasais. Och Muhammad a.s. var den som fick, mashallah, de största och vackraste av alla dessa unika egenskaper. Och från de unika egenskaper som Allah azawajal gav till profeten Muhammad a.s. var att Allah azawajal sände honom med detta som kallas för Jawami'ul Kalim. Det tal som är få i ord men stor i betydelse. Han kunde tala och säga meningar, hadither som är väldigt korta men som innehåller så mycket kunskap och principer så att det behöver ibland timmar eller böcker för att klara dessa ord. Så här har vi en hadith som faller in under denna kategori, som nämner tre viktiga saker som leder till Allah Azza wa Jalls rida, till Allah Azza wa Jalls välbehag och att Allah blir nöjda över oss. Och tre saker som leder till Allahs sakhat, till Allahs vrede, som vi ska undvika och som är förbjudna. Och att sträva efter Allah Azza wa Jalls välbehag är någonting vi alla ska göra. Ett mål som vi alla ska försöka att uppnå. För om Allah Azza wa Jall blir nöjd med oss så har vi fått allting gott. Radiyallahu anhum wa radu an. Det här är en av de vackraste av mål som man kan uppnå. Och därför så berättade Abu Sa'id radiyallahu anhu att just detta är en av de största, om inte den största, fröjden för folket i paradiset. Då Allah subhanahu wa ta'ala kommer att säga till Ahlul Jannah: Ya Ahlul Jannah, o folket av Jannah. Och de kommer att säga: Labayka Rabbana wa sa'adayk wal khayru fi yadayk. Vi är här, ja Allah, vi lyder och allting gott är i dina händer. Och då så säger Allah: Hel raditum, är ni nöjda? Och då så säger folket: Hur ska vi inte vara nöjda när du har gett oss det som du inte har gett någon från skapelsen? Och då så säger Allah: Ska jag inte ge er någonting som är bättre än allt detta? Och då så säger de: Ya Rabb, vad är shay afdal min dhalik? Min herre, vad är bättre än allt det som vi har fått? Och då så säger Allah: Uhillu alaykum ridwani fala askhat alaykum ba'dahu abada. Yani idag kommer jag att ge er min rida, mitt välbehag, och jag kommer aldrig efter idag att vara arga över er, på er. Och denna hadith finns i Muslim. Så kolla här, Ahlul Jannah, de har fått allt tänkbart, allt de kan önska sig, och Allah frågar vad de vill ha mer, så får de då Allah azza wa jalls rida och en garanti att Allah aldrig efter denna dag kommer att bli arg över dem. Så det är sannoliken ett mål som man ska försöka att uppnå, att Allah ska bli nöjd med oss. Och i denna hadith nämns tre viktiga egenskaper som är som en grund för att få Allahs ridda. Tayyib. Och vi kommer att gå igenom dessa i turordning. Den första och viktigaste nyckeln till att få Allahs ridda är ett tawhid. Därför så säger profeten alaihi salatu wassalam: Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Allah är nöjd över er, eller det han vill från er, och det som gör honom nöjd är att ni endast dyrkar honom och inte sätter någonting vid Allahs sida. Och här repeterade profeten alaihi salatu wassalam återigen yarda lakum, efter att han har nämnt här att tre saker, och så nämner han igen att Allah blir nöjd, för att betona vikten av just den här punkten. Yarda lakum an ta'budu. Allah blir nöjd över er om ni endast dyrkar honom och inte sätter någonting vid hans sida. Och det här är den viktigaste nyckeln till lycka och till att uppnå den här höga nivån i islam, att Allah ska bli nöjd över dig. Och det är att man uppfyller ett tawhid, meningen med livet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah säger att han skapade endast jinner och människor för att de ska dyrka honom. Och Allah Azza wa Jalla sände sina profeter med kallet till detta genom alla tider, att kalla människorna ut från kyrk in till tawhid, från att dyrka andra än Allah till att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah säger att vi har skickat ett sändebud från varje till varje folk med påbudet att endast dyrka Allah och att hålla er borta från ett tagut. Så det här är det viktigaste målet för att få Allahs rida, att uppfylla meningen med livet. Och gör man inte det, dyrkar man inte Allah, underkastar man sig inte Allah, är man inte muslim, gör man kyrk, så är det omöjligt att få Allahs rida i det tillståndet. Man kommer aldrig att få Allahs rida om man inte underkastar sig Allah Azza wa Jal och är en muwahid, en person av tawhid. Utan den som inte accepterar tawhid kommer att få Allahs vrede i detta liv och i nästa liv. Inna din inda Allahi al-Islam. Religionen hos Allah är islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min. Den som väljer en annan religion än islam kommer inte få den accepterad. Och han är i nästa liv från förlorarna. Så första vägen in till att Allah ska bli nöjd med oss är att vi upprätthåller ett tawhid. En ta'budullah wa la tushriku bihi shay'an. Meningen av la ilaha illallah, att endast Allah har rätten att dyrkas. Och som vi alla känner till, så har det här ordet la ilaha illallah två viktiga delar. Nafyu wal ithbat. Det negerar och det bekräftar. Eller hur? La ilaha negerar. Negerar att någonting annat än Allah ska dyrkas. Och det har vi i den här meningen. ولا تشركوا به شيئا. Negera att inte dyrka någonting annat än Allah. Wala tushriku bihi shay'an. Ithbat att bekräfta att endast dyrka Allah, inte abudu Allah, illa Allah. طيب, så la ilaha illa Allah, vi dyrkar ingen förutom Allah. Negera och bekräfta. Och det finner vi i den här meningen. Anta abuduhu wa la tushriku bihi shay'an. Och här subhanallah. Om vi då har förstått detta, att den första nyckeln till att få Allahs välbehag är att endast dyrka honom och att inte sätta någonting vid hans sida, så är det ytterst angeläget att vi lär oss vad ordet dyrka innebär, vad ordet tawhid innebär och vad ordet kyrk innebär med alla dess former. För hur ska vi kunna uppfylla detta? Hur ska vi kunna fullborda detta om vi inte har en insikt i vad dyrkan är, vad tawhid är och vad kyrka är? Eller hur? Det här är det viktigaste, sa vi. Det här är nyckeln till att Allah ska bli nöjd med oss, att vi ska få evig lycka i detta liv och i nästa liv. Khalas, då måste vi fokusera på att lära oss vad det här är för någonting. En ta'budu. Att dyrka Allah. Vad är dyrkan för någonting? Dyrkan, som Ibn Taymiyyah säger, är ismun jami, ett generellt omfattande ord på allting som Allah gillar, vare sig det är tal eller handlingar som är ytliga eller som är i det inre. I alla former av dyrkan, vare sig de är med hjärtat eller de är med kroppen, vare sig de är med tal eller med handling, är dyrkan det som Allah azza wa jalla har beordrat i Koranen och det som profeten Muhammad alaihissalam har beordrat i den autentiska sunna. Det här är ibada. Taib. Så att man uppnår inte Allahs rida genom att hitta på nya former av dyrkan. Det som kallas för bid'a. Med sånt uppnår man Allahs vrede. Taib. An ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Att vi endast ska dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Här förstår vi också vikten av att vi lär oss tawhid. Att särskilja Allah i våran tro och i våran dyrkan. Den viktigaste kunskapen som vi måste lära oss. Som tyvärr många muslimer idag har försummat och faller kort i. Och många ser det som sekundärt och oviktigt. Nej wallahi, det är den viktigaste kunskapen. Och ju mera rotad man är i sin tawhid, ju starkare kommer man att bli i sin religion. Ju starkare man är i sin aqida, den korrekta trosuppfattningen, och sin tawhid, ju starkare kommer man att bli i sin islam. Och ju svagare man är i sin tawhid och sin aqida, ju svagare kommer man också att vara i sin islam. Och därför finner man att folket som är kunniga i tawhid, de som har studerat tawhid och verkligen har detta förankrat i sin tro, är folk som sällan halkar. Till skillnad från folk, de här mutadabdibin, de som praktiserar en dag och praktiserar inte nästa dag. De praktiserar ramadan och slutar efter ramadan. De är periodare, kan man kalla dem för. Det här är folk som oftast har noll koll på tawhid. Eller väldigt, väldigt svag kunskap när det kommer till tawhid och aqida. För wallahi, ju mer man känner Allah, ju mer kommer man älska honom. Ju mer kommer man att frukta honom. Ju mer kommer man att längta efter honom. Ju oftare kommer man att vända sig till honom i tauba, för man vet att han är den förlåtande, den barmhärtiga och så vidare. Så att jätteviktigt att man korrigerar sin aqida och sin tawhid. Och speciellt i dessa tider där vi finner att folk har blivit väldigt okunniga i detta ämne. Trots att kunskapen finns. Och vi finner att det finns de som öppet kallar till kyrk och bid'ah, som är motsatsen till tawhid, som är den grövsta och värsta synden som finns, som leder till Allahs vrede, till den eviga elden, till att aldrig bli förlåten och aldrig få gå in i paradiset om man dör på kyrk. Men trots detta finner vi att folk tar lätt på detta. Folk vet inte vad kyrk är och så vidare. Så att en muslim ska verkligen lära sig tawhid. Och en muslim ska akta sig för kyrk och vara rädd för kyrk. Wallahi, du kommer inte att förstå tawhid om du inte förstår vad kyrk är. Och därför när man studerar tawhid, så studerar man tawhid och kyrk. Vad är tawhid och vad är dess motsats? Vad säger man på arabiska? Att med att känna till saker och tings motsats förstår man saker och tings verklighet. Du förstår inte vad natt är om du inte förstår vad dag är. Du förstår inte vad sjukdom är eller vad hälsa är om du inte vet vad sjukdom är. Eller hur? Om ingen skulle vara sjuk på jorden, skulle vi veta vad sjukdom är? Nej. Du förstår inte vad gott är om du inte förstår vad äckligt är. Och så vidare. Vackert och fult, sunna, bidda och så vidare. Så att den mest omfattande kunskapen får man när man lär sig om saker och tings motsatt. Så muslimen ska lära sig om tawhid, muslimen ska lära sig vad kyrk är och muslimen ska också vara rädd för kyrk. Vi ska inte känna att khalas, vi är garanterade, vi är försäkrade från kyrk. Nej, wallahi, vi ska vara rädda för kyrk. Vad är beviset på att vi ska vara rädda för kyrk? Ha? Ibrahims dua, alayhi salam. Profeten Ibrahim, han bygger Kaaba tillsammans med sin son Ismail. Första huset till Allah. Ibrahim, Allah azza wa jal, kallar honom för en umma, samfund. Han var Allahs khalil. Taib. Allahs khalil, och han bygger al-bayt, al-atiq, den heliga moskén i Mekka, till Allah azza wa jal, för att endast Allah ska dyrkas. Och vad säger han i sin dua? Wajnubni wa baniya na'bud al-asnam. Skydda mig och mina barn från att dyrka statyer. Inna hunna adlalna kathira minan nas. De har vilselett många människor. Så om profeten Ibrahim a.s. och han var den han var, om han var rädd för att han och hans barn skulle falla in i kyrk, vem är det då som efter Ibrahim känner sig säker från kyrk? Som Ibrahim al-Taymi sa. Man ya'manu al-bala ba'da khilillah Ibrahim. Vem känner sig säker från kyrk efter Ibrahim? Så människan ska alltid vara rädd, för människans hjärta är svagt. Människans hjärta kan vackla, shaitan kan lura honom och så vidare. Så det här tyder på att vi ska vara rädda för kyrk. Också profetens hadith a.s. då han sa att det som jag fruktar mest för min umma, vad var det för någonting? Det jag fruktar mer för er än messihid dajjal. Ma huwa? Al-shirkul khafi. Den dolda kyrk, ria, ögonkänneri, att man vill visa upp sig. Och han nämnde en liknelse att den är doldare än myrans fotsteg. Den är tystare eller doldare än myrans fotsteg. Billahi alaikum. Tror det finns myror här. Kan vi höra deras fotsteg? Nej. Subhanallah. Så kyrk var någonting som profeten var rädd för, alayhi salatu wasalam. Mera rädd än ett dajjal. För att de lärde sig dajjal, han kommer och han går. Han kommer vara på jorden ett år och några månader. Till skillnad från Ria, som var, yani, kommer finnas fram till domedagen. Taib. Och att muslimen hela tiden kämpar med sin avsikt. Och när sahaba hörde den här liknelsen om myran, så sa de, men hur ska vi skydda oss från kyrk? Och då så lärde han oss en väldigt vacker dua, som jag hoppas att vi alla kan. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Wa Allah, jag söker skydd hos dig från att dyrka någonting annat än dig med kunskap. Och jag ber om förlåtelse från det som jag inte vet. Yani, vi söker skydd hos Allah från att begå kyrk med kunskap. Och vi ber Allah om förlåtelse från det som vi inte vet. Så att man är rädd för kyrk. En annan sak som också tyder på att vi borde vara rädda för kyrk är att profeten Muhammed alaihi salatu wasalam i flera hadither har berättat att en del av muslimerna kommer att falla tillbaka i kyrk från domedagens tecken. Anna ba'd al-qaba'il yalhaqu bil-mushrikin. Vissa qaba'il, stammar från araberna, kommer att ansluta sig till al-mushrikin. Ja, ni kommer börja dyrka statyer. Och från domedagens tecken är att kvinnor kommer göra tawaf runt dhil-khalasa. En staty som raserades på profetens tid alaihi salatu wasalam kommer att återbyggas och folk kommer att göra kyrk. Så att kyrk kommer tillbaka. Så man ska inte låta sig luras. En annan sak som också gör att vi borde vara på våran vakt från kyrk är du'at ad-dalala. Du'at ad-dalala. Rasul alaihi salatu wasalam, han sa, inna akhwafu ma akhafu alaikum a'immat al-mudillin, aw kama qal. Det jag fruktar mest för min umma är imamerna som vilseleder. kallarna till helvetet, du'atun ala abwab jahannam, som han sa i andra hadithen. Yani folk som står och kallar till helvetet, de talar vårt språk, de talar yani med Koranen eller sunna med islam och klär sig som en muslim. Så att det är väldigt väldigt farligt, och dessa finns yani mängder i den här tiden, du'at och dalala. Förr i tiden han var i sin by och försökte vilseleda folket i byn. Idag han sätter sig på YouTube och på TV och så vidare och vilseleder folk. Så idag, subhanallah, det finns så mycket du'at och dalala. Och de når ut till en sån stor publik i den här tiden. Folk som är okunniga, de ser den här sheikhen på TV. Och khalas. Och han säger, qala Allah och qala Rasul a.s.w. påhittade hadither, misstolkade hadither. Och han förskönar kyrk som att det skulle vara någonting gott. De säger att det är inte kyrk, utan vi kan gå till gravar och tillbe de döda. Det är tawassul. Det är kärlek till al-awliya. Och falska argument som de kommer med. Och lurar människor. Så att det finns väldigt många asbab, orsaker som kan få människan att falla in i kyrk. Och därför så ska man som muslim alltid vara på sin vakt. Och lära sig sin tawhid. Väldigt viktigt. Men många idag är lata. De vill inte ta sig tiden. Det kanske inte är den roligaste kunskapen, tycker de. De vill lyssna på annat. Men wallahi, det är den vackraste kunskapen. Därför säger ulema att tawhid är den högsta kunskapen, bästa kunskapen. Och den kunnigaste människan är den som är kunnigast i tawhid. Och shirk är den största jahl. طيب. Vad säger Allah Azza wa Jal? قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Yani, säg, beordrar ni mig att dyrka andra än Allah, era okunniga människor. Yani, shirk huwa ajhalul jahl, den största okunskapen. Hur kan en person dyrka någonting annat än Allah? Och tawhid, mashallah, är den största och noblaste och bästa kunskapen. Så folk måste ta sig den här tiden, sätta sig ner och studera grundläggande böcker, usul thalata, kitab och tawhid och så vidare. Och inte kanske bara en gång, kanske två gånger, tre gånger. Kanske varannat år. Hela tiden förnya. Wallah, vi ser ulema. Hur många gånger? Sheikh bin Baz, de sa, han brukar läsa ut Fathul Majid en gång i veckan. En gång i veckan. Sheikh bin Baz, rahimahullah. Ja, hur många gånger har ni läst ut Fathul Majid? Hur många gånger har jag läst ut Fathul Majid? Alla muslimer skäms, eller hur? Sheikh Ibrahim al-Sheikh, han var lärare till Sheikh bin Baz. Varenda gång han avslutade att gå igenom usul thalata, han började om på nytt. Ja, år efter år, hela tiden han gick igenom usul thalata. Subhanallah. Allah mustan. Vi tänker, mashallah, jag studerade usul thalata för 5 år sedan, det är lugnt. Allah mustan. Så det är viktigt, jag ikhwat, att man betonar ett tawhid. Väldigt, väldigt viktig kunskap. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Den första punkten. Den andra punkten, وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Och att ni alla ska hålla fast vid Allahs rep. Och det lades till i Sahih Muslim, وَلَا تَفَرَّقُوا. Och ni ska inte splittras. Och det här är exakt som Allah subhanahu wa ta'alas uttalande i Koranen, i surat Ala Imran, وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Och håll allesammans fast vid Allahs rep och splittras inte. Vers 103. Så en annan viktig sak som Allah då är nöjd över att vi gör är att vi muslimer enas. Vi enas på sanningen. Och det här är någonting som islam lägger väldigt mycket fokus på, som vi har talat om i tidigare kapitel. Just det här med brödraskapet, sammanhållning, hur islam kallar och påbjuder allting som leder till ukhuwa, till sammanhållning, och hur islam förbjuder allting som leder till hat och splittring mellan muslimer. Eller hur? Och vi har nämnt jättemånga exempel och bevis på detta. Så islam kallar till enighet. Taib. Men inte bara att vi ska enas på vad som helst. För man hör idag vissa människor prata om att vi muslimer måste enas. Och det är sant, vi måste enas. Men inte på vad som helst, utan vi måste enas på någonting. För att om vi enas på ideologier, åsikter, nationalism och så vidare, så kommer vi inte komma överens. Eller hur? Utan vi måste enas på någonting som blir en gemensam nämnare för oss alla, där vi inte har olika åsikter. När det kommer till nationalism, när det kommer till åsikter, när det kommer till partier, ideologier, där har vi olika åsikter. Du finner knappt två människor, du finner inte två människor som har samma åsikter i allting. Varje människa tycker på sitt eget sätt. Så vad ska vi enas kring? Vad är det enda som kan ena muslimerna? Det är, som här nämndes, bihablillah, Allahs rep. Håll fast vid Allahs rep. Och det har nämnts i tafsir från Ibn Abbas att han sa hablullah, yani huwa dinullah. Det är Allahs rep. Och ordet habl på arabiska betyder sabab, eller någonting som leder dig till någonting, som hjälper dig att nå ditt mål. Taib. Så Allahs rep betyder här yani Allahs sanna religion. Och Abdullah ibn Mas'ud sa att hablullah det är, han sa alaykum bil jama' fa innaha hablullah. Han sa håll fast vid al jama' för det är hablullah. Det är Allahs rep. Och så sa han, för det som ni gillar, eller det som ni gillar i al-furqa, i splittring, eller det som ni gillar, det som ni ogillar i jama'a är bättre än det som ni gillar i splittring. Vissa människor på grund av vissa världsliga saker kan vilja splittra sig. Maktkamp, leva i ett laglöst samhälle och så vidare, som han kanske ser som vissa fördelar. Men det vi gör, ni, det här är sämre. Och att vara enade är det som är bättre. Även om det finns vissa saker som man kanske ogillar med en orättvis makthavare eller någonting sånt, så är det alltid i slutändan bättre att ha en makthavare som upprätthåller lag och ordning och säkerhet. Och kolla på de länder som nu har levt laglösa, där det är banditer överallt, vägrånare, stammar, styr, folk tar mutor till höger och vänster, domstolar funkar inte, folk tar lagen i egna händer, folk lever i rädsla och så vidare. Det här är ingenting som är bra. Utan hellre, som Selef sa, att vi lever under en orättvis ledare i tusen åren, att leva ett dygn utan en ledare. Taib. Så att islam kallar då till denna enighet att hålla fast vid Allahs rep. Och Allahs rep, som vi sa, är sanningen. Eller al-jama'a. Eller att följa profeten Muhammad al-Islam. Eller att hålla fast vid Koranen. Och i slutändan, alla dessa tafsir som ulema nämner går tillbaka till en och samma sak. Och det är att hålla fast vid islam. Att hålla fast vid Koranen är att hålla fast vid islam. Att hålla fast vid sunna är att hålla fast vid islam. Att följa sanningen är att hålla fast vid islam. Och så vidare. Så vad är det då som ska ena muslimerna? Att enas på sanningen. Och vad är sanningen? Koranen och sunnan på sahabas förståelse. Det här är det som vi ska enas på. Och det här är det enda som kan ena muslimerna. Och om vi försöker att enas på någonting annat, så kommer det inte funka. Och som Sheikh Abdurrazak nämner här, när har bid'a enat muslimerna? 1400 år. Säg till mig, när i islams historia enades muslimerna på en bid'a? En ideologi. När enades alla muslimer på en bid'a? Finns det? Finns inte. Varför? För bid'a splittrar. Wala tafarraqu. Och splittras inte. Innan håller vi inte fast vid sanningen, kommer vi att splittras. Som profeten Muhammed sa, att denna umma kommer att splittras i 73 sekter. Alla är äldre förutom en. Vilka är de, ya Rasulullah? Al-jama'a. Eller det som jag och mina sahaba är på idag. Taib. Så det här är al-haq. Det som profeten och hans sahaba var på. Det är det som enar muslimerna. Och allt som har kommit efter splittrar muslimerna. Och därför säger man ahlu sunna wal-jama'a. Folket av sunna och enighet. Och folket av bidda, ahlul bidda wal furqa. Folket av bidda och splittring. För bidda splittrar människorna och splittrar muslimerna. Taib. Så det går inte, det som vi ser idag, att ahlul bidda säger låt oss enas. Det kommer aldrig funka. Utan låt oss ena genom att gå tillbaka till Koranen och sunna. Taib. Och tyvärr idag börjar man höra om att de vill reformera islam. Ett kall som är väldigt, väldigt farligt, som är kufr, otro, och tar människan ut ur islam. Yani, De säger indirekt, vi är inte nöjda med den gamla islam. Vi är inte nöjda med Koranen och Sunnan och Salafs förståelse. Vi behöver en ny islam. A'udhu billah. Och det här är som profeten Muhammed berättade om alaihissalatu wassalam, att gå i kuffars fotsteg. Ni kommer att följa kuffar steg för steg och bit för bit, även om de skulle gå in i en ödlas hål. Som de gjorde. Förnyat kristendomen, reformerat kristendomen, reformerat judendomen och så vidare. Finns inte islam att man reformerar. Utan det finns att man går tillbaka. Man går tillbaka till källan, för islam är perfekt. Det är Allah Azza wa Jalls uppenbarelse. Vad ska vi ändra på Allahs uppenbarelse? Vad är det vi inte är nöjda med Allahs uppenbarelse? Så subhanallah, dessa människor borde frukta Allah subhanahu wa ta'ala och gå tillbaka till sanningen. Så vi ska enas och hålla fast vid Allahs rep, och vi ska inte splittras. Det här var det andra rådet. Det tredje rådet är wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Att vi ger uppriktiga råd till den som Allah har sagt satt i auktoritet över muslimerna, till de muslimska makthavarna. Och ordet tunasihu, en nasiha, översätts ofta som att ge uppriktiga råd. Men ordet nasiha är mer generellt än så. Ordet nasiha på arabiska betyder att, yani, kommer från ordet nosh, som betyder någonting rent. Vad säger Allah Azza wa Jalla om honungen i paradiset? Wa asalin musaffa. Samma ord, yani, renad honung. Det innehåller inga vaxbitar eller någonting, utan den är helt renad. Yani, nasiha kommer här från någonting rent, yani, uppriktighet. Och betyder här att, yani, ge någonting dess fulla rätt. Och därför så finner vi att profeten Muhammad alaihissalam, han sa ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Till vem, ja Rasulullah? Till Allah, till hans bok, till hans sändebud, till de muslimska ledarna och till de vanliga muslimerna. Så att nasiha betyder här, yani, att ge Allah hans fulla rättigheter, tauhid. Att ge Koranen dess fulla rättigheter, att tro på den, läsa den, praktisera den. Att ge profeten alaihissalam hans fulla rättigheter, att tro på honom, att följa honom, att lyda honom. Att ge makthavarna deras fulla rättigheter. Vilket är vad? Det är att lyda dem. Att inte trotsa dem, att inte göra uppror mot dem. Att lyda dem så länge det är lydnad till Allah. Och att självklart inte lyda dem om det är olydnad till Allah Azza wa Jal. Att göra dua för dem, att vilja dem väl, att stötta dem i det som är gott. Och att även ge dem råd. Men då finns det också tillvägagångssätt i hur man ska ge dem lärda råd. Hur man ska ge makthavarna råd. Profeten alaihissalam har lärt oss att du tar makthavaren i handen. Du ger inte råd offentligt som han sa. Utan ta honom i handen, gå iväg och ge honom råd privat. Om han accepterar, fadak. Det är positivt. Om han inte accepterar så har du gjort ditt. Kallas. Så att man ger råd, man vill honom väl, man gör dua för honom och så vidare. Och det här är en viktig punkt i islam, att lyda den muslimska makthavaren. Och det är en väldigt utmärkande punkt som Ahlul Sunna lägger väldigt stor fokus på. Och en punkt som vi finner att Ahlul Bid'a i dess olika egenskaper skiljer sig från Ahlul Sunna. Det är Al-Jahmiya, Al-Rafida, Al-Khawarij, Al-Murji'a. Alla dessa sekter är enade på att man kan ta upp vapen mot de muslimska makthavarna. Revolter, om de är orättvisa och så vidare. Och det här är någonting som går emot Koranen och Sunnan och Salafs aqida. Utan islam har vi lärt oss att vi ska lyda makthavaren så länge han är muslim, så länge han inte gör klar och tydlig kuffer, även om han skulle vara orättvis och så vidare. Och att det finns andra sätt att ändra på de fel som sker i samhället än att göra revolter och revolutioner. Så det här är en jätteviktig punkt. Och den här punkten, att lyda makthavaren, kolla på början av hadithen. Det leder till vad? Att Allah blir nöjd med det. Så det är ingen sån här sak som är mustahab, rekommenderad i åsikt. En medhali åsikt. Nej, det är al-haq. Och vill du ha Allahs rida, så måste du göra det. Om man förstår motsatsen, om du inte lyder makthavaren, så kommer du inte få Allahs rida. Och som Sheikh Abdurrazak al-Badr nämner här i förklaringen, Han säger att förvånas över folk. Så när de läser en hadithbok, de läser hadith om wudu, mashallah, de accepterar. De läser wudu om salat, de accepterar. De läser hadith om god karaktär, de accepterar. När det kommer till hadith om lydnad till makthavaren, då hjärtat stöter bort det. Accepterar inte dessa hadith. Vad är det här för iman? Islam är al-istislam, att vi underkastar oss hela islam. Inte att vi tar 90% av islam och lämnar 10%. Nej. Ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Alla säger troende, träd in i islam helt. Helt och hållet. Inte delvis. Som ahlul kitab. De tror på en del av boken och förnekar en del av boken. Nej. En muslim tror på allt. Eller hur? Så att en sån person som finner agg och stöter bort dessa hadither om hur vi ska förhålla oss till makthavaren är en person som har grova problem med sin iman, sin aqida. Som verkligen borde rannsaka sig själv och gå tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Här nämndes då de här tre punkterna som leder till Allahs rida. Tauhid, enighet på sanningen och att enas kring den muslimska makthavaren. Vi finner att ahlul jahiliya, folket som profeten Muhammad a.s. sändes till, trotsade och gick emot i alla dessa tre punkter. Ahlul jahiliya hade inte tauhid, de hade vad? Kirk. De hade inte enighet. De var splittrade. Och kuntum ada'an. Ni var splittrade. Och de hade inte heller lydnad till ledaren. Utan det var huller om buller. Som han alltså, islam kom och ställde saker och ting till rätta. Och de här tre hänger ihop också. Att med lydnad till ledaren så blir muslimerna enade. Och med den här enigheten så blir det också lättare för oss att kunna dyrka Allah. Att upprätthålla moskéer, tauhid och islams regelverk. Så här var de tre första, de tre sakerna som nämndes i hadithen som leder till Allahs rida. Men som ulema säger, det betyder inte att det bara är de här tre sakerna som leder till Allahs välbehag. Utan här är de tre viktigaste sakerna som leder till Allahs välbehag. Ja. Och sen så sa profeten alaihissalam att Allah azza wa jall då ogillar tre saker. Det finns tre saker som Allah hatar. Och samma sak här, det här är inte hasr. Det här är inte att Allah bara hatar dessa tre saker. Utan det är exempel på saker som Allah hatar. Det första är qil wa qal. Qil wa qal, yani att sprida skvaller. Han sa, hon sa. Att gå omkring och sprida skvaller. Skitsnack. Det här är någonting som inte är från islam. En muslim ska vara försiktig med vad han säger. Man kan yu'minu billahi wal yawm al-akhir. Den som tror på Allah och domedagen, falyaqul khayran aw liyasmut. Han talar väl eller han är tyst. Och att sprida skvaller, är det någon form av någonting gott? Är det det? Är det gott att sprida skvaller? In i folks privatliv och... Om man klarar sig från baktal, från skvaller, från att ljuga om folk och så vidare, så är det ändå haram. För det är skvaller. Och det är inte någonting som muslimer ska lägga vikt på. Och som Sheikh Zayd al-Madkhali säger här, Allah skapade inte våran tunga för att sprida skvaller. Allah skapade våran tunga för vad? Dhikr, läsa Koranen, påbjuda det goda, förbjuda det onda, ge folk nasiha och så vidare. Att tala gott. Därför Allah azza wa jall skapade våran tunga. Och att sprida allting som man hör leder också till lugn. Rasul alaihissalam han sa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddith bi kulli ma sami'. Det räcker för en synd att en person, det räcker som en synd att en person berättar allt hon hör. Och denna hadith finns i Muqaddimat Sahih Muslim. En väldigt viktig hadith. Ja? Lugn. Det räcker som lugn att en person sprider allt hon hör. Så jag tvärtom. Nej. Det finns också en riwaya, kafa bil mar'i ithman. Kafa bil mar'i kadiban. Det räcker som lugn att en person sprider allt hon hör. Yani, idag är det också många som tar lätt på den här punkten. Att jag ljuger inte. Jag bara berättar vad jag hörde. Han sa till mig, hon sa till mig, jag berättar vidare. Taiba, om den här informationen inte är sann, då har du förmedlat en lugn. Då är du en av två lugnare, som också nämndes i hadithen. Taib. Så att man ska bekräfta den kunskapen som kommer till en innan man sprider den vidare, om den inte kommer från en superpolitisk källa. Taib. Och där finner vi då också problemet med sociala medier, Facebook och WhatsApp och Viber och så vidare, att folk får någon svag hadith, de får någon sån här WhatsApp-meddelande där det står massa konstig information, så står det längst ner, sprid den vidare, du får belöning. Och folk skickar vidare. Och sen det är en lugn. Inte ens sant. Får ingen belöning för detta. Det är en synd. Och det är en lugn. Så att bekräfta kunskapen, kolla upp den och så vidare. Man ska vara försiktig. Alhamdulillah, du behöver inte sprida allting, du behöver inte säga allting. Utan till och med som ulema har sagt, att var den personen som inte talar för mycket, så att folk längtar efter att du ska tala. Folk sitter och snackar och snackar och snackar och du sitter tyst. De bara väntar på att du ska säga någonting. Och när du säger någonting, det blir som socker. Mashallah, då lyssnar alla. Eller hur? Till skillnad från den som pratar 24-7, de vill bara få tyst på honom. Är det inte så? Så att, ja, ni talar bara om du har någonting gott att säga. Qil wa qal. Wa kathratu su'al. Den andra punkten som Allah ogillar är att ställa för mycket frågor. Och då säger ulema här, vad som menas med detta är att ställa för mycket onödiga frågor. Att ställa extrema frågor eller waswas-frågor. Taib. Yani frågor som du inte är i behov av. Onödiga frågor. Vi har sagt många exempel. Musa har säkert fått många onödiga frågor. Till exempel någon säger, hur ska jag be om jag är på månen? Är det en nödvändig fråga? Är det? Vilket håll ska jag be om jag är på månen? Det är en helt onödig fråga. Och som vissa av Salaf sa, de kom och frågade frågor. Han sa, Awaka, har det hänt? Han sa nej. Han sa, vänta tills det händer och kom sen och fråga. Allas. Lär dig det som berör dig. Lägg vikt på det. Inte saker som inte berör dig. Taib. Eller såna här wiswas, extrema frågor om små, pyttesmå detaljer och så vidare. Som vissa hakar upp sig på. Och så glömmer de bort helheten. Som vi sa, de studerar inte tarahid, men de studerar de här pyttesmå frågorna. Allah mustan. Eller att man ställer frågor för att visa upp sig. Någon sitter hemma, han säger, jag ska gå på lektionen. Jag ska knäcka muallim. Jag ska visa folk att jag kan, han kan ingenting. Och letar upp svåraste frågan. Ibn Qudama sa i Mughni, sidan 577, massa olika åsikter. Och han kommer, vad vet om den här frågan? Han vill framstå som att han är värsta talib al-ilm. Och som att den här sheikhen, jag är kunnigare än honom typ. Det blir också fel. Då har du fel avsikt när du ställer frågan. Taib. Så att, för mycket frågor. Taib. Men om det är islamiska frågor som man är i behov av, eller någon annan är i behov av att höra svaret, fråga. Du ska du fråga. Det är inte det som menas med hadithen. Och det är klandervärt om du inte frågar. Eller hur? Vissa av sahaba, de gav en felaktig fatwa till sin kompis. När han hade skadat huvudet, de var ute på resa. Och de sa, du måste duscha. Han fick en våt rum. De sa, du måste duscha. Du måste göra ghusl. Du kan inte göra tayammum. Mannen gjorde ghusl och dog. Och då så blev profeten arg, alaihissalam. Han sa, vad är det med folk? Vet de inte om att botemedlet mot okunskap är att fråga? Yani, det skulle ha räckt om han gjorde tayammum. Botemedlet mot okunskap är vad? Att fråga. Yani, här lär vi oss också att okunskap är en sjukdom. För han sa botemedel. El-jahl, da. Det är en sjukdom. Och dess botemedel är att fråga. Fråga vem? Ahlu dhikr. Fas'alu ahlu dhikr. Folket av kunskap. Vänd er tillbaka till folket av kunskap. Taib, så att man ska fråga. Det är någonting positivt. Kathratu su'al, ulema nämner också här, som Ibn Hajar och andra. Det kan också betyda att man tigger. Kathratu su'al, att man tigger. Det är tillåtet att fråga folk. Om man är i behov, man är i nöd, man finner ingen annan utväg, så får man fråga. Men att överdriva och gå och fråga folk 24-7. Kan du ge mig, kan jag få? Kan du ge mig, kan jag få? Det här är någonting negativt. Och profeten alaihissalam har lärt oss i flera hadither det som kallas för al-istighna, att man är självförsörjande och oberoende. Man frågar inte. Den som är oberoende kommer Allah att göra oberoende. Man frågar inte. Men om någonting kommer till dig, som nämndes i hadithen, att om det kommer en gåva till dig utan mas'ala, utan att du har frågat, ta den. Du får ta emot gåvan. Men tigg inte. Gå inte och tigg. Kathratu su'al. Subhanallah. Och den sista saken, wa idha'atul mal. Den sista punkten som Allah hatar här, som nämndes, är att man slösar pengar. Att man slösar pengar. Och de lärde har sagt att slösa pengar är att spendera pengar på haram. Varenda krona som går till haram är slöseri. Yani, folk tänker slöseri, det är stora summor. Om du går och köper en cigarett för en krona, då är det slöseri. Och det är haram. Så att lägga pengar på haram är slöseri. Ulema säger också att lägga pengar på saker och ting som är över ens ekonomi, vilket leder till att man försummar sina skyldigheter och sen i slutändan blir beroende av andra, det är också slöseri. En person betalar räkningarna, han har 5000 kronor kvar som han ska köpa mat för, han ska betala tillbaka skulder och så vidare. Han klarar sig i månaden. Men så ser han den här fina jackan på internet, extrapris 3900. Kallas, jag måste slå till. Och han köper jackan. Och sen har han inte pengar att köpa mat. Hans barn behöver kläder. Och han måste gå och låna pengar. Han måste gå och tigga av folk. Det här är också, Sefa. Det är också idioti. Förstår ni? Så att det är också slöseri. Vilket inte är tillåtet. Så man känner en väldigt, väldigt viktig hadith. Vilka var de tre sakerna som leder till Allahs rida? Kan ni repetera dem? Viktigaste, första. Tawhid. Och utan tawhid kan man få Allahs rida. Någonsin. Om man gör alla andra goda gärningar i världen. Man får inte Allahs rida? Nej. Efter tawhid, vad kommer då? Ishtima. Eller ulfa. Eller sammanhållning. Enighet på sanningen. Och efter det? Att lyda makthavaren och ge honom hans rättigheter. Och vilka tre saker var alla ogillade? Qil wa qal. Vad betyder svenska? Skvaller. Wa kathratu. Kathratu su'al. För mycket frågor eller tigga. Och den sista. Idha'atul mal. Vi ska nämna en till grej bara. Och det är tre stycken athar som nämns här. Sen är vi inshallah färdiga. Författaren nämner här från Ibn Abbas radiyallahu anhuma beträffande Allahs uttalande: "Wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raziqin." Att vad ni än spenderar så kommer Allah att ersätta, och Allah är den bästa i att försörja. Surat Saba 39. Då så säger Ibn Abbas: "Fi ghayri israf wa la taqdir." Så länge det inte är slöseri. Så länge det inte är slöseri. Och el-israf och taqdir är två synonymer på slöseri. Taib. Han nämner Sheikh Zaid i förklaringen här. Han citerar tafsir här. Ja. Och det är väldigt mashallah vacker, den här versen. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Allah azza wa jalla lovar oss här att det som vi spenderar kommer Allah att ersätta. Så han citerar här Ibn Kathir i hans tafsir. Yani, vad vi än spenderar i det som vi är beordrade med att ge eller spendera på, eller det som är tillåtet, så kommer Allah att ersätta detta i dunya med någonting annat. Och han kommer att ge er i akhira belöning. Som det har berättats i den autentiska hadithen att Allah azza wa jalla säger: "Anfiq, unfiq alik." Yani, människa, ge så kommer jag att ge dig. Yani om du ger, så kommer jag att ge till dig. Och det finns i Bukhari Muslim. Mashallah, om Allah ger, du ger, Allah kommer att ge till dig. Mer och bättre, eller hur? Allah ger bättre och ännu mer. Så man ska inte tänka att om jag ger 10 kronor i sadaqa, jag får 10 kronor tillbaka. Nej, inshallah, Allah är ju da'if. Allah kommer att ge ännu mer i dunya och i akhir. Och han nämner också hadithen om de två änglarna som varje morgon går upp och de säger och gör dua. Allahumma a'ti mumsika talafa. Och Allah förstör ekonomin för den som håller tillbaka, in i den som är snål. Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Och Allah ersätt för den som är generös. Yani ge den som är generös. Och den hadithen finns också i Bukhari Muslim. Och han nämner också profetens råd till Bilal alayhi salatu wassalam, då han sa: "Anfiq Bilal wa la takhsha min dhil arsh iqlala." Ja Bilal, skänk. Och var inte rädd att han över tronen ska göra dig fattig. Skänk yani, utan att vara rädd för fattigdom. Allah azzawajal kommer inte göra dig fattig. Subhanallah. Och Rasul alayhi salatu wassalam kana yunfiq man la yakhsha al-faqr. En av hans sifat var att han gav utan att frukta fattigdom. Ja. Och han nämner också här att Sa'di säger gällande denna vers att vad ni än spenderar, om det är nafaka, obligatorisk saker man spenderar, betala hyra, familjen och så vidare, eller mustahab på en släkting eller granne eller miskin eller yatim och liknande, fahuwa ta'ala yukhlifuhu, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ersätta detta. Så tro inte att ni förlorar er egendom när ni spenderar, utan Allah har lovat att ersätta den som spenderar. Och Allah azza wa jal huwa alladhi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah är den som ger risk till dem han vill och håller tillbaka. Wa huwa khayru raziqin, och han är den bästa i att försörja. Så sök er risk från honom. Så här finner vi från Ibn Abbas att generellt man spenderar på det som är wajib och det som är mustahab, och det kommer inshallah tillbaka, det investeras, men inte om man är slösaktig, gärna man spenderar på haram eller faller in i slöseri. Författaren nämner sedan två stycken affär. Han säger Bab al-Mubadhirin, kapitlet om de slösaktiga. Och han nämnde där från att man frågade Abdullah ibn Mas'ud om al-mubadhirin, vilka är de? Genom tafsir på versen. Han sa alladhina yunfiquna fi ghayri haqq. De som spenderar på någonting felaktigt eller någonting dåligt, någonting som inte är rätt. De som spenderar på någonting som inte är rätt. Och han nämner också från Ibn Abbas al-mubadhirin qala al-mubadhirina fi ghayri haqq. De som spenderar på någonting som inte är rätt. Så här nämndes då deras förklaring på slösaktiga människor. De som spenderar sina pengar på haram och liknande. Och det här är någonting som Allah kommer att fråga oss om på domedagen. Din fot kommer inte att ta ett steg tills du har svarat på de här fem frågorna. Och en av dem är: hur har du tjänat dina pengar? Och på vad har du spenderat dem? Taib. Så att människan ska vara försiktig med hur man tjänar sina pengar. Det ska vara från halal. Och man ska spendera dem på halal. Taib. Nah. Så människan ska då akta sig för slöseri. Jag vill bara också avrunda med en sak som kan missförstås när det kommer till slöseri. Till exempel, är det slöseri att köpa fina skor? Är det det? Kvalitetsskor för 1000 spänn. Det är relativt. Ahsant. Det beror på. Om det är den här fattiga personen som vi sa som har 5000 att leva på och köper en Canada Goose jacka för 4900, alltså då är han slösaktig. Men om det däremot är en rik affärsman som har miljoner, miljarder, och han går och köper en jacka för 5000, då är det inte slösaktigt. Det är inom hans ekonomi och han är i behov av jackan. Inte att han har 50 jackor hemma och går och köper jacka 51. Då är det också slöseri. Men han är i behov av en jacka, så han köper en kvalitetsjacka. Det är inget fel med det. Då mannen frågade Rasul alaihi salam, en person tycker om att ha fina skor eller kläder, är det kibber? Var det kibber? Nej, kibber är inte detta, utan kibber är att förkasta sanningen och se ner på folk. Så att vill jag ha fina kläder, kvalitetskläder, är okej. Men det ska då vara inom ramen av ens ekonomi. Så att det får man också då ha i åtanke. Vi avrundar för idag och fortsätter inshallah att tala nästa vecka. Och då kommer vi tala om el-manazil bi-idhnillahi ta'ala, om hemmet.